Somebody say, somebody cry, why, somebody say,
he don't mind up, he don't mind up, yes, I know I'm alone, he don't mind up, he don't mind up, yes, I know I'm a party, I'm so yes, I'm a party. Yes, I'm a party.
Somebody sing.
Hello.
Somebody cry.
Why?
Somebody sing.
Hello.
Somebody sing.
Välkommen till Tyresö Radio 91,4 MHz. Musiken som du nu hör lite svagt i bakgrunden, den spelar jag det här programmet av en alldeles speciell anledning. Jag spelade den för en grupp läkarstudenter för några år sedan. Och då var det en flicka som började storgråta. Hon berättade att det här var hennes pappas musik. Han spelade den varje dag under sin tid som flykting i Sverige. Och jag spelar den här musiken nu för alla er invånare i Tyresö som möter flyktingarna som kommer till Sverige. Jag spelar den också för alla våra volontärer i Tyresö som arbetar vid evakueringsboendet. Och jag spelar den ju framför allt för alla de som passerar evakueringsboendet som asylsökande. Du kommer längre fram i programmet få höra hela musiken. Den är av en grupp som heter Ladysmith Black Mambazo. Den är skriven på 90-talet av artisten Paul Simon och ledaren för gruppen. Och den heter Homeless. Men nu ska vi lyssna till Jeanette Angrud istället.
Hej!
Vad roligt att du kunde ta dig tid att komma hit.
Självklart.
Ja, jag vet ju att du har hur mycket som helst att göra de här dagarna.
Jag är inte sysslolös, det kan vi konstatera.
Ja. Ska vi börja med att berätta lite vem du är? Mm.
Jag heter alltså Jeanette och jag är kommunikatör i Tyresö församling.
Jag har aldrig träffat en kommunikatör förut. Vad gör en kommunikatör?
En kommunikatör jobbar med all den information och kommunikation som går ut och inom en organisation. Jag jobbar med hemsidan, med webben. Jag jobbar med Facebook och jag gör trycksaker och nyhetsbrev och allehanda sådana kanaler.
Församlingsblad kanske också.
Till exempel.
Men du är alltså anställd av Tyresö församling, men du är inte diakon och du är inte präst.
Nix.
Utan du är en vanlig kommunikatör.
Precis, väldigt profan.
Ja. Men du fick nu ett väldigt unikt uppdrag här för ungefär en månad sedan. Vad tänkte du då?
Jag tänkte väl som så många andra tror jag i den här situationen som har uppstått de senaste månaderna. Ända sedan de här hemska bilderna från Medelhavet började rulla in. Att nu får jag chans att göra någonting som gör någon skillnad och jag kan hjälpa till. Och få göra det inom sin yrkesexpertis är väldigt, väldigt, känns ju väldigt bra.
Ja. Och det du gör, det är att du håller i organisation och kommunikation med den här stora volontärgruppen. För de som nu inte känner alls till det här med volontärer så ska jag backa lite. Det började alltså med att Tyresö kommun fick ett uppdrag ifrån Migrationsverket och Länsstyrelsen att ordna ett evakueringsboende för 50 personer. Och ett evakueringsboende, det är inget permanent flyktingboende utan det är ett ställe där folk passerar på väg till där de sen ska vänta på sitt uppehållstillstånd någon annanstans i Sverige. Och då har vi i kommunen upplåtit kvarnhjulet till det här evakueringsboendet. Och det här då kräver rätt mycket insats från kommunen naturligtvis men också från civilsamhället. Och Tyresö församling blev motparten för att organisera och se till att det här evakueringsboendet fungerar.
Det är riktigt. Vi har ju en del ideella medarbetare förut, volontärer som jobbar med allt från läxläsning till att hjälpa till i kyrkan med fika och såna där saker. Men vi har ju aldrig gjort någonting på den här skalan förut. Så många människor som är inblandade, och man får verkligen köra på volley och utveckla vart efter.
Ni började med ett informationsmöte som var så fullt så det fick inte plats någon mer alls i kyrkan. Och det har vi redan gjort ett program om här i Tyresöradion. Och sen så startade du en Facebookgrupp som heter Volontärer för flyktingmottagande i Tyresö.
Det är riktigt.
Hur många är med i den gruppen nu då?
Ungefär 300 är med i den gruppen. Och den är ju öppen så den kan vem som helst följa. Och där är ju många av dem som är volontärer som jobbar på Kvarnhjulet är ju med där och delar tips och erfarenheter och små berättelser från sina arbetspass på Kvarnhjulet.
Och man kan alltså vara med i den även om man inte är volontär?
Det kan man.
Ja, så man kan följa och se lite vad pågår, vad händer.
Det är riktigt.
Sen har ju kommunen också en hemsida där man också lägger ut information. Och ni fick ju in hur mycket prylar som helst ifrån Tyresöborna.
Ja, det var helt fantastiskt. Jag vet inte, det tog inte många timmar att fylla en skolmatsal och en hel kyrka. Otroligt stor givmildhet bland Tyresöborna. Vi blev ju helt överväldigade.
Så nu vill ni inte ha några prylar alls mer, inte förrän ni ber om det?
Precis. Vi får ju frågor nästan varje dag om vi behöver kläder eller skor eller sådär. Men det är faktiskt ingenting vi behöver nu, förutom just nu, nya herrunderkläder.
Ja, därför att alla som kommer till det här boendet, och det är mest killar, de får ett par rena kalsonger.
Ja, det är önskvärt.
Ja. Och då går det ju åt en del, för att jag har ungefär, vi hade inga siffror riktigt, men någonstans drygt 300 personer har redan på de här 3 veckorna passerat genom evakueringsboenden.
Det är riktigt.
Och jag har också förstått av dem jag har pratat med att det talas många olika språk och man kommer från många olika länder. Att organisera, ni har arbetspass, det är en arbetsledare från kommunen, stämmer det?
Det är riktigt.
Och det är fler arbetsledare som turas om, för den här verksamheten pågår ju även på helger och en bra bit in på kvällarna.
Det är riktigt. Mm.
Hur många volontärer är det sen som tjänstgör?
Mm. Då är det 4 pass per dag från klockan 8 på morgonen till klockan 8 på kvällen.
Och det är 8-11?
11-14, 14-17 och 17-20. Okay. Och på varje pass så är det 4 volontärer som hjälper till med allt från att städa och tvätta, men naturligtvis så är den absolut viktigaste uppgiften att vara medmänniska. Leka med barnen, enkla språkövningar om det är någon som vill det, men ja.
Finnas där.
Finnas till hands.
Ja. Jag har passerat förbi där nere en dag och det som slog mig var ju att de här som kommer är så oerhört trötta och slitna. Det är i och för sig yngre människor som har klarat resan hit. Men strapatserna tror jag inte vi kan föreställa oss. Och det är naturligtvis många som fortfarande är i någon slags chocktillstånd över att de har kommit fram till Sverige. Som kanske bara sitter och tittar rakt fram. Och som inte vill ha så mycket kontakt. Och det finns många som bara behöver sova. Sånt där kan ju lätt uppfattas som att man är lite lat eller apatisk eller inte vill. Men jag tror man måste fundera hur man själv skulle känna det om man hade gjort en sån här resa.
Verkligen, den är ju otroligt. Det är som sagt, man kan inte ens föreställa sig det.
Har du fullt på alla pass?
Nästan. Det har gått väldigt bra hittills att få till folk att vara där. Det som är utmaningen framöver kommer ju vara, vi ser ju inte att det här kommer att fortsätta. Det är inte någonting som är färdigt innan jul eller liksom sådär. Utan det här kommer ju med all sannolikhet att pågå ett bra tag. Och att fortsätta ha den här engagemanget och glöden kvar. Och fortsätta kunna fylla de här passen. För det kommer att behövas under överskådlig tid framöver.
Men det är av 300 i Facebookgruppen så är det i alla fall en 250 som har anmält sig via ert formulär som ligger på
tyresoförsamling.se.
Där kan man hitta en blankett som man då via datorn kan fylla i. Men man, kan man också e-posta till er eller
självklart,
om man tycker det är svårt att fylla i det där formuläret?
Självklart, man kan höra av sig på både mejl och telefon.
Och det där formuläret, där vill ni att det ska stå om man talar några andra språk?
Till exempel, om man har genomgått utbildning i hjärt-lungräddning och man kan hoppa in med kort varsel.
Mm. Sen kan man ju tycka då, 250 personer. Men folk har ju olika arbetstider. En del kan inte komma ifrån på dagtid och andra kan bara komma ifrån på dagtid men inte på kvällstid. Hur bestämmer ni vem som ska ha vilket pass?
Det bestämmer ju folk själva. De går ju in på en på internet, på en hemsida, och så kan man själv boka sitt pass som man vill, kan och vill jobba.
Ja.
Och om vi ser att det är vissa pass som inte blir fulla, så går vi ut med en uppmaning antingen på mail eller på Facebookgruppen.
Att nu och, behövs det.
Ja, på, till de här passen. Och det brukar gå ganska bra faktiskt att fylla upp då.
Ja. Om man har bokat sig för ett pass, kanske säg nästa vecka eller något sånt, och så plötsligt blir man sjuk eller får förhinder, hur gör man då?
Då hör man bara av sig och säger hej, jag kan inte, på mail eller, eller telefon. Och säger att jag kan inte, och då tar vi bort den och så fyller vi på med någon annan.
Och om man har speciella önskemål, till exempel jag hörde att det finns då far och son eller mor och dotter som vill jobba tillsammans. Mm. Kan man göra det då?
Ja, om man bokar in sig på pass där det finns två platser kvar.
Då får man sitta bredvid varandra och
ja,
boka snabbt.
Göra. Det får man göra, precis.
Ja, det var ett möte igår kväll och då fick vi höra lite grann om arbetsuppgifterna för en volontär. Det var någon som hade följt med till tandläkaren.
Mm. Det kan handla om att följa med just till sjukhuset eller till tandläkaren. På morgnarna ställer man fram frukost till de boende och fixar lite med det. Om man följer med eller tar emot maten till lunch och ställer fram, som ju kommer från en skola, och fixar i ordning mat på kvällen. Och däremellan så fixar man och trixar lite och... Mycket praktiska göromål är det ju, som att tvätta lakan och såna där saker. Men att ta hand om folk och se till att de får vila och leka lite med barnen och så.
Ja, mat från en skola. Jag kan tänka mig att det blir en del kulturkrockar.
Det blir en del kulturkrockar. Fiskpinnar, inte så populärt. Och det får man väl förstå, för precis som allt annat så är det här totalt okänd mark för de flesta.
Ja, de har aldrig sett en fiskpinne.
De har aldrig sett en fiskpinne, de kanske aldrig har sett snö. Liksom, det kan vara sådana grejer.
Ja.
Så att det är klart att mat är ju någonting så väldigt basalt för oss alla. Att det är någonting man vill känna igen.
Men jag har också sett på Facebook-sidan att det finns företag i Tyresö som har skänkt mat.
Ja, ja.
Smörgåsar och mat som är mera lik det som de här människorna kanske är vana från. Från sina hemländer.
Mm. Och det är fantastiskt det också, givetvis. Ja. Glass kom det, någon fredag. Jaha. Till lite fredagsmys. Det finns ju ett piano på kvarnhjulet och kulturskolan lånade ut en fiol, så det vart ordentligt fredagsmys där den kvällen.
Vad roligt. Ja, det låter skojigt.
Det gäller ju så. De stannar ju här så kort tid, men den tiden de är i Tyresö så ska vi verkligen försöka göra det så drägligt som möjligt.
De kan komma mitt i natten med en buss. Och sen så får ni ett besked bara plötsligt att nu är det dags att åka härifrån. Hur lång varsel får de?
Jag vet faktiskt inte riktigt det. Det är ganska kort varsel.
Och man får inte ta med sig, de har ju egentligen inga tillhörigheter. Men de får inte ta med sig mer än ett par väskor, för att det får inte rum i bussarna som sen kör dem då till olika platser i Sverige. Och det kan vara långa resor de ska ut på då. Och det vet vi ju inte var de hamnar, de som har passerat här i Tyresö.
Nej, det vet vi inte.
Det är ju många öden som volontärerna nu konfronteras med. Och igår på det här mötet så gick församlingen ut med ett handledarerbjudande.
Precis, det är riktigt. Vi tänker starta sådana handledningsgrupper helt enkelt. Där man tillsammans med två handledare träffas i grupp och diskuterar de erfarenheter som man har varit med om. Därför att det är klart att det här påverkar en. Särskilt när man är där sina 3 timmar och vad händer sen. Det är, medmänsklighet är ju liksom ingenting man kan sätta på 8 på morgonen och stänga av 11 på förmiddagen. Utan det händer ju någonting med en när man möter de här människorna. Och för att kunna bearbeta både den glädje och den sorg som man möter.
Och orka gå dit igen.
På ett nytt pass. Precis. Ja. Så erbjuder vi att gå med i en sån här handledningsgrupp som det kallas.
Igår på mötet så var det ju, det var det andra mötet för volontärerna. Det första mötet då var det rätt så mycket yngre volontärer. Igår var det en annan grupp som kom och det var de äldre, jag kan tänka mig pensionärerna, som kände ett behov av att prata lite granna. Och det här är ju, volontärer är ju alla sorters människor. Och man kan vara mer eller mindre förberedd beroende på vad man har med sig i sitt liv, sitt bagage och vad man har kunskap om. Du fick ändå ett ganska mycket respons på det här handledarerbjudandet redan igår. Men om man nu vill vara säker på att få komma med, då hör man av sig till er.
Då hör man av sig till oss.
Ja.
Vi är ju flera som jobbar med det här. Det är ju inte bara jag, för det skulle inte gå.
Nej.
Utan vi är ju flera stycken som jobbar med det här och försöker bytas av och Så att det man hör av sig till någon av oss, så ska vi se till att alla som vill naturligtvis får komma med i en sån här grupp.
Mm. Jag tror att vi har gått igenom en del av de praktiska sakerna nu. Är det någonting som du vill säga som jag har glömt att fråga dig om?
Nej, du har nog inte glömt att fråga något. Däremot kan jag säga, jag sitter ju och modererar många av de här kanalerna som vi använder mot volontärerna. Och det är ju en fantastisk ynnest att få läsa alla dessa små berättelser och anekdoter och tips och erfarenheter som folk gör. Man får ju en helt ny tilltro till mänskligheten, det får man ju verkligen säga. Och man ska inte läsa dem där sent på kvällen när man är lite trött, för då är tårarna inte så himla långt bort. Så det är verkligen en fantastisk uppslutning och ett engagemang som man nästan inte trodde var möjligt att uppamma i Sverige 2015.
Då önskar jag lycka till i fortsättningen och så ser jag fram emot nästa veckobrev som går ut till volontärerna bara. Och så fortsätter Tyresöradion och bevakar och kommer med såna här små rapporter om hur det fortlöper.
Tack så mycket.
Nu ska vi lyssna till en av volontärerna, men dessemellan så får du höra en liten bit av Homeless igen.
Sing. Homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless,
we are
homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake.
And we are homeless,
homeless,
homeless.
Boom, boom. The moonlight sleeping on a midnight lake.
See
you, ya,
see
you, ya, see you, ya, see you, ya, see you, ya, see you. Strong wind, strong wind,
Many dead tonight could be you. And we are homeless, homeless,
homeless.
Boom, boom, boom.
In moonlight sleeping
on the midnight. And we are homeless, homeless,
homeless.
Boom, boom, boom. In moonlight sleeping on the midnight lake.
Homeless, homeless. In moonlight sleeping on the midnight lake.
Somebody say. Somebody sing.
Hello, hello, hello.
Somebody sing.
Nu har jag en ny gäst här i studion. Jag som pratar heter Lena Hjelmerus och du lyssnar på Tyresö Radio 91,4 MHz. Och vi pratar om volontärarbetet i Tyresö kommun. Och då säger jag välkommen till Kajsa.
Ja, tack.
Kajsa Kors heter du.
Ja.
Du var med bland volontärerna och har redan börjat jobba. Mm. Hur kom det sig att du sökte och ville bli volontär?
Ja, alltså jag har väl alltid haft en stark känsla, solidaritetskänsla. Så att jag har ju haft ett starkt engagemang långt tidigare i massa med frågor. Men när den här flyktingfrågan kom upp nu här i höst och när man såg att det strömmade till flyktingar så kände man ju att man ville göra någonting själv. Jag gjorde som kanske många andra. Samlade ihop lite kläder, skänkte det, skänkte pengar till olika organisationer. Men tyckte inte riktigt att det räckte. Och jag ville göra mer. Och sen när det kom på tal att det skulle bli ett evakueringsboende här. Och när man kallade till det första mötet som var i kyrkan. I Bollmora kyrka. Då tänkte jag måste gå. Och blev ju glatt överraskad över att det var 300 personer som var intresserade av frågan. För det känns ganska starkt när vi har så mycket rasistiska uttalanden överallt i Sverige just nu. Så kändes det väldigt skönt att se att det var så många som var engagerade.
Ja, och det är ju många som nu har anmält sig som volontärer.
Mm.
Den senaste siffran jag har fått idag är att det är uppe i 250 stycken. Men det finns ju fortfarande plats för fler.
Ja, man ska väl komma ihåg att det här är ju inte någon situation som klaras av på någon månad eller så. Utan det här är väl en situation som vi inte riktigt vet hur lång tid det tar. Och då är det ju ganska viktigt att vi som har anmält oss som volontärer håller ut och hjälper till när vi kan. Och fyller de pass som behövs. Sen så är det ju liksom upp till var och en hur mycket man kan och orkar med. Men det man kan är bra man kan göra.
Du har nu gjort lite pass då. Mm. Vad har du varit för tid på dagen?
Ja, jag har faktiskt bara varit en fredagkväll. Och då var det ju, till stora delar var det ju att fixa med middag. Som är ungefär vid 7-tiden. Kanske lite sent för de börjar bli hungriga där. Vi är redan 6:30 var de och drog i oss liksom. Att nu måste middagen vara klar.
För de får skollunchen mitt på dagen.
Mm.
Och sen så finns det frukt eller något sånt kanske?
Ja, jag förstår det som att det är någon mellanmål där på eftermiddagen också.
Mm.
Men att hålla det ända till 6:30, det var för mycket tror jag. De tyckte i alla fall den dagen och sen kanske det beror på hur det ser ut och vad de har ätit för mat innan och så.
Mm.
Kan tänka mig också att det är svårt när man kommer till Sverige och äter svensk mat. Det kanske inte är så vanligt för dem alls, utan det jag såg det var ju att man ville gärna äta väldigt mycket bröd.
Ja.
Och ha allting vid sidan av och så. Så att, ja, men det var matlagning det handlade om i första hand. Och sen så var det ju också hjälpa till med att hålla rent och så på toaletter. Och sen fick jag även chans att ha lite kontakt så där, vara lite medmänsklig och försöka prata, vilket inte är så lätt.
Det finns ju en del regler kring det här med mat och vad ska jag säga, utspisning till många människor.
Mm. Mm.
Och det är väl så att det är viktigt kanske nu att det är arbetsledaren som dirigerar er volontärer och att det är ni som står i köket.
Absolut, det är en trygghet att ha en arbetsledare. För att då, eftersom vi inte känner varandra kanske vi som är volontärer på det här passet man kommer. Så kan det ju lätt bli lite vilset. Så det är jättebra att man har en arbetsledare som talar om vad som gäller. Framförallt när det gäller matlagningen då att... vad jag har förstått att man inte kan tillåta att flyktingarna hjälper till just med matlagningen med hänsyn till att vi inte riktigt vet vad de har med sig från de länder de kommer ifrån. Och att det kan finnas, om jag också förstod det hela rätt, resistenta bakterier som de bär på. Och det är inte så bra om vi sprider det vidare.
Nej, det är ju rätt unga människor och de flesta är ju friska i grunden. Annars skulle de ju inte klara en sån här resa.
Nej.
Men de är ju slitna och trötta och bakterier har vi ju alltid. Och det ska man ha respekt för, just att det är Sverige ett av de få länder där vi har fortfarande en hygglig resistensutveckling. Men de här länderna som de här personerna kommer från, där är det en helt annan bakterieflora. Och då ska man kanske inte hålla på med mat till så många personer. De tål säkert sina egna bakterier, men vi ska inte sprida någonting. Vi ska inte ha några epidemier på ett boende. Ja, sen finns det ju lite andra regler det här med vem som får gå in på ett sånt här boende. Det är ju inte öppet för vem som helst.
Nej.
Och det, så måste det ju vara av säkerhetsskäl.
När man kommer på sitt första pass åtminstone som volontär, så måste man ju legitimera sig med den ID-handling man har. Så att de vet att det är den person som ska vara där och vara volontär. Likadant gäller det ju för vakterna och vaktbolaget som kommer på kvällen och är där på natten. De legitimerar sig också. Så det är ju en säkerhetsfråga naturligtvis. Och sen vill man ju inte ha vem som helst inne där heller.
Det ska vara ett tryggt boende.
Ja, absolut.
Tryggt för er volontär och tryggt framförallt för de flyktingar som vistas där. Mm. Förstås.
Mm.
Det här med språket då, hur har det gått för dig?
Ja, det är ju inte lätt. Jag kan inte ett enda språk av de som jag träffade där på evakueringsboendet. Framförallt absolut inte farsi. Men alltså, man kommer ju ganska långt med att peka och sådär. Och peka på sin egen namnskylt och fråga någon, vad heter du? Liksom sådär. Och man kan visa upp fingrarna och räkna liksom, och sådana där saker. Man kommer ganska långt med det. Men det kan ju finnas goda skäl till att ha lite kommunikationsstöd. Dels i form av skyltar och att man översätter kanske till flera språk. Och det finns även någonting som heter bildstöd för flyktingar som man kan ta fram. Och då är det bilder på olika situationer, och till exempel om man behöver uppsöka läkarvård till exempel, så finns det olika bilder för kanske medicin eller klockan, hur lång tid det ska gå mellan du tar din medicin och så vidare. För att lätt kunna kommunicera det utan att du behöver kunna språket. Så det har jag tipsat om faktiskt, och jag hoppas att man snappar upp den idén.
Och du hade en särskild hemsida.
Ja, www.bildstöd.se, eller bildstod hette det väl.
Ja, man tar bort prickarna.
Ja, precis.
Bildstod.se, och där finns det liksom kartor med då olika bildar.
Ja, för olika situationer.
Ja. Mm. Mm. Vad har du tyckt har varit svårt?
Ja, först var jag lite blyg, måste jag erkänna. Det är lite svårt att veta hur man ska närma sig de här personerna. Man förstår ju att de har befunnit sig i en jobbig situation och kan vara trötta, slitna, ledsna, arga, vad som helst. Man vet liksom inte riktigt vad som väntar en när man kommer dit. Nu hade jag ju förmånen att vara där när det var en väldigt lugn grupp. Och när det också fanns barnfamiljer där. Och då blir det lite grann på ett annorlunda sätt kan jag tycka. Än om det bara är vuxna och så. Det är ju lätt att kunna börja prata med ett barn. Och jag fick möjligheten att leka lite titt ut med en 2-årig pojke tror jag var från Afghanistan. Och på så vis så kunde jag ju också börja prata lite lätt med hans mamma. Så började jag rita lite med den här pojken och sådär, och vi satt och försökte kommunicera så gott det gick. Och sen så plockade mamman fram där, jag vet inte, någon hade lämnat någon bok med svenska alfabetet i, så hon bara undrade över bokstäverna Å, Ä, Ö och hur de uttalades, och så fick jag säga det till henne. Och så skrev hon upp det. Jag tror det är på farsi, det var hennes språk. Och så skrev hon upp det och så uttalade hon det själv. Och sen så frågade hon om resten av bokstäverna var, om de uttalades på engelska. Nej, sa jag, det är svensk uttalning. Och så uttalade jag dem A, B, C. Och då skrev hon upp uttalet. Och sen uttalade hon det klockrent när hon hade skrivit upp. Så hon lärde sig, liksom, eller lärde sig, men alltså fick en första hint om alfabetet, svenska alfabetet, hur det uttalas här på evakueringsboendet. Och då hade hon väl varit där ett dygn, tror jag. Jag tycker det är ganska så härligt och hoppfullt att människor som har befunnit sig på flykt och som knappt kanske vet exakt vart de är och har ingen aning om hur deras framtid är, ändå så snabbt vill ta till sig det nya och det nya språket. Det är häftigt, och jag tycker det är en sån upplevelse, hoppas jag många får, alltså, fast det kan ju, upplevelsen kan ju vara på många olika sätt. Men,
En positiv upplevelse, ja, av den här starka motivationen och drivkraften att verkligen vilja etablera sig i det här nya landet.
Ja, precis.
Ja. Ja. Har du någon negativ upplevelse då?
Men vad jag förstår så har man ju lyckats klara upp de situationerna, och det har ju inte varit någon av de boende, tror jag, som har varit orsaken till det hela, utan det har varit personer som har kommit dit. Så det är liksom inte... Ja, det är inte flyktingarna i sig som har orsakat så mycket stora problem. Sen tror ju jag att det är inte så konstigt om det blir problem. Jag menar, förstår man inte språket, kan man inte kommunicera, så det är klart det blir konflikter. Men försöker man ha liksom lite, ja, vara lite lugn och samlad och försöker liksom tänka att vi ska lösa det här på bästa sätt, så tror jag att man kan lösa de flesta sakerna.
Ja. Det här är väl som alla andra samlingar, när det är 50 personer, så det håller ju inte alla riktigt sams i alla lägen. Och så är det ju säkert här också. Ja. Dessutom är folk trötta, utmattade och vet ju inte vart de ska, kommer att hamna sen. Vilket ju säkert är en väldigt stark orosframkallande känsla. Ja. Igår så fick volontärerna ett erbjudande om handledning. Vad tror du om det?
Jag tror så här att beroende på vad du har varit med om tidigare i livet och om du har liksom gått igenom svåra saker eller inte, och beroende på vad du stöter på här på evakueringsboendet, så kan man kanske behöva ha någon form av handledning. Men jag tror att det är lite individuellt. Jag tycker dessutom att det är ganska bra och lite smart utav kyrkan att tänka att ja, men vi kanske måste stötta volontärerna. För volontärerna har ju, vi har ju en möjlighet att träffas då på de här mötena som är ungefär en gång i veckan. Nu har ju inte alla möjlighet att gå på de här mötena, men det ändå finns den möjligheten. Och där pratar man ju mer praktiska problem, eller liksom hur löser vi det här och så. Men det här med att få prata om hur man upplever att det är att vara på ett evakueringsboende som volontär och de situationer man hamnar i, så att säga. Det kan vara bra att få prata om dem och kanske också sitta tillsammans och se att ja, men man kanske uppfattar det likadant eller inte. Så att, jag tror att det är bra att de erbjuder det, men som sagt, jag tror att det är individuellt hur man väljer att... Och användas utav det.
Och det erbjudandet kommer ju att finnas kvar även om man då kanske inte nu i första vändan känner att det är något för mig, så kan man återkomma. Och för att de här grupperna tror jag kommer att behövas. Det är ju så att vi möter människor som vi normalt annars inte, eller situationer som vi normalt annars kan hålla ifrån oss. Ja, när ska du ha nästa pass då?
Imorgon kväll.
En fredag kväll.
Ja, precis. En till fredag kväll. Det kändes lite tryggt att köra samma pass. Då vet man vad man ska göra. Men det kommer säkert fler tillfällen framöver.
Då tackar jag dig, Kajsa Kors, för det här. Jag återkommer, för jag kommer att följa och bevaka det här evakueringsboendet och se lite grann hur det fungerar det framöver. Tack ska du ha.
Tack själv.
Sing. Homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. homeless, homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless,
we are
homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake.
And we are
homeless,
homeless,
homeless.
Boom, boom.
The moonlight sleeping on a midnight lake.
See
you,
yeah.
See you, yeah.
See
See, strong wind, strong wind, many dead tonight you could be you.
And we are
homeless,
homeless,
homeless.
Boom, boom.
The moonlight sleeping on the midnight lake.
And we are homeless,
homeless,
homeless.
Boom, boom. The moonlight sleeping on the midnight lake. Homeless, homeless. The moonlight sleeping on the midnight lake.
Somebody say. Somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody sing. Somebody cry,
why, why.
Somebody sing. Somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody sing. Somebody cry,
why, why.
Somebody sing.
He don't mind up.
Yalla.
He don't mind up.
Yes,
I know, hello.
Somebody sing. Somebody sing.
Hello, hello, hello.
Somebody sing. Somebody cry.
Why, why.
Somebody sing. Somebody sing.
Hello, hello, hello.
Somebody sing. Somebody cry,
why?
Kulumani,
Kulumani, Kulumani sizwe.
Singanze ja,
baya chabula basichanda.